En podcast från Aftonbladet.
I början av mars träffade iranska drönare tre av företaget Amazons datacenter i den persiska gulfen. Genast slogs viktig infrastruktur ut som kom att påverka vardagen för miljontals människor. Den typen av infrastruktur som handlar om allt vi gör på nätet och i våra appar, som att beställa taxi, betala räkningar, hålla kontakt med släktingar och så vidare. Iran varnar för att de kommer att attackera fler liknande mål, och det här har förstås aktualiserat diskussionen om hur sårbart vårt digitaliserade samhälle är.
Into the worlds of business, military, we're actually seeing, you know, a blurring of those lines. It stands to reason that the various elements of AI infrastructure, in particular data centers, are going to be targeted in attacks.
Många gulfländer satsar stort på att bli ledande inom AI med hjälp av ekonomiskt stöd från USA. Några av världens största AI-datacenter byggs just nu i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Men därmed blir de också mål för en helt annan typ av krigföring som kan leda till att våra digitaliserade liv är i fara. Hur kan de här angreppen skada oss på kort och på lång sikt? Hur säkert är ett lagringsmoln egentligen? Och finns det något sätt att skydda sina filer och bilder på? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Per Elinder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet Näringsliv. Hej!
Hej!
Kan du börja med att berätta om den här attacken mot Amazons datacenter den 1 mars? Vad var det som hände?
Ja, men det var tidigt på morgonen så attackerades tre stycken datacenter. Två stycken i Förenade Arabemiraten och en i Bahrain. En av de här attackerna så slog en drönare ner i närheten av datacentret. Så det är kanske inte helt säkert om man attackerade själva datacentret. Men det var i varje fall såna här Shahed kamikaze-drönare som slog ner i datacentren och satte en rad servrar i brand som sen behövde släckas.
Ja, och då slogs ju en hel del kritiska vardagstjänster ut för miljontals människor i det här området. Och Iran hotar med att den här typen av angrepp kan bli fler. Hur ska man se på det här hotet?
Ja, men det som Iran säger är att eftersom amerikanska techbolag hjälper till med den amerikanska krigsinsatsen, så är de nu legitima mål. Deras datacenter och så vidare är legitima militära mål. Så det signalerar ju att den här typen av attacker kan bli fler. Och det är ju också en typ av attack som orsakar en massa oreda för gulfländerna som ju är vänner med USA. Så det är ett sätt att göra det obekvämt även för de här gulfländerna.
Jag tror att många som ser den här typen av rubriker får lite lätt panik. Det kanske också är svårt att förstå hur de olika sakerna hänger ihop. Men hur lätt är det att sabotera för techbolagens infrastruktur, om vi ska börja där?
Alltså, den här typen av attack är ju relativt lätt, får man väl säga. Det är inte som att datacentren är fullkomligt anonyma. Det står inga märken eller namn och sådär på de här anläggningarna vanligtvis. Men de är ju jättestora och underrättelsetjänster har oftast koll på var de ligger. Det är inte heller några byggnader som har bepansrade tak eller liknande grejer, utan man är inte speciellt förberedd på den här typen av attacker helt enkelt. Och slår du väl in med en bomb eller en kamikaze-drönare eller liknande, så sätter en eld väldigt lätt igång och orsakar snabbt stor skada. Dessutom ska du släcka den här elden sen, så ja, vattnet och skummet förstör ju också för all elektronik där inne.
Men ta oss med in på ett sånt här datacenter, Per. Du pratade om servrar, men vad är det liksom faktiskt som finns där inne som kan förstöra för oss vanliga människor?
Ja, men det finns ju lite olika datacenter. Det finns ju datacenter som håller på att skapa AI-modeller och liknande, och det är kanske lite mer lokala, bolagsspecifika datacenter. Men de flesta datacenter som man kanske tänker på är de platserna där data lagras och där olika applikationer gör sina beräkningar. Så det kan ha att göra med allt från banker och spelappar eller taxiappar och liknande. De beror på de här datacentren. Så om de här servrarna och den andra datautrustningen som finns där, om den slås ut, om den förstörs, så fungerar inte de här tjänsterna.
Äsch, allt jag behöver finns i det där molnet, tänker man. Men vad händer om molnet slås ut i en attack mot ett datacenter någonstans? Kan man skydda sig mot sånt? Vi pratar mer med Per Elinder Liljas i Aftonbladet Daily alldeles strax. Men många har också pratat om molntjänsterna nu. Alltså, man tänker kanske att man är trygg för att ens grejer finns uppe i något moln. Men hur ser det där rent tekniskt ut? Kan en molntjänst också slut av den här typen av drönarattack?
Absolut. Det man menar när man pratar om moln är ju att man inte har det på sina egna prylar. Jag har inte all min data på min dator eller på min telefon, utan de finns i datacenter, men där finns de helt fysiskt på servrar som, ja, det är ju en slags dator kan man säga. Så alla de här prylarna vi använder, de finns fysiskt på de här datacentren. Så om datacentren slås ut så kan data försvinna och olika tjänster upphöra att fungera.
Och vi som sitter här i Sverige och håller på med våra iPhones kanske, eller våra Samsung-telefoner och Mac-datorer. Var finns våra moln?
Det är i ganska stor utsträckning i Sverige skulle jag säga, relativt lokalt. Men det är ett utspritt nätverk som finns över hela världen. Så det finns ju bestämmelser kring det här för nationell och regional säkerhet. Så vill man inte alltid att datan ska kunna behandlas i andra länder och så vidare. Men samtidigt, de datacenter som håller vår data, de kan ägas av amerikanska företag väldigt ofta, som till exempel Amazon, Google eller Microsoft.
Kan man som privatperson skydda sig på något sätt? Och hur tänker du? Jag menar, om man har säkrat upp med både med moln och fört över på hårddiskar, vad kan man mer göra?
Ja, men det är klart man kan skydda sig och sin data genom att spara det lokalt, som man har det på någon hårddisk eller någon dator. Men det här handlar ju också om ett krigsscenario just här, att det är olika tjänster som slås ut. Så i Sverige har vi ett väldigt digitaliserat samhälle. Om några liknande koordinerade attacker skulle ske här, så kanske vi inte har möjlighet att använda digitala banktjänster eller betala för bussen, och vi kan inte beställa taxibilar. Väldigt mycket av vårt liv blir begränsat väldigt snabbt. Så om vi skulle tänka oss ett sånt scenario, att det faktiskt är någon som skjuter iväg drönare för att förstöra datacenter och göra en attack på Sverige, då kanske vi behöver ha fysiska pengar, vi kanske behöver bensin för att kunna köra en bil dit vi ska, och liknande.
Mm. Hur hanterar regeringen runt om i världen då den här typen av hot och tänkbara attacker? Alltså, vad gör man för att säkra upp för sina medborgare och hålla dem trygga, med tanke på det som hände då i Iran bara för några veckor sedan?
Ja, men problemet är att till viss del så är en global infrastruktur de här datacentren. Det kan vara företag som kommer från ett land, själva datacenteroperatören kommer från ett land, men sen så de som äger datan, de som hanterar datan rättare sagt, de kommer från ett annat land. Ett datacenter kanske erbjuder tjänster åt olika länder, så det är olika länders befolkningar som använder det som skapas i de här datacentren. Så vems ansvar är det att skydda dem rent fysiskt? Sen ganska länge så har företag och nationer försökt skydda den här datainfrastrukturen från cyberhot. Det har ju varit det främsta hotet mot datacenter. Men sådana här fysiska hot, då krävs det ju luftvärn av något slag. Du behöver robotar eller eller andra drönare till exempel för att slå ut den här typen av attacker. Och det kan ju inte datacenter stå för, men ska värdlandet betala hela den kostnaden för de systemen? Det kanske inte heller helt säkert. Så det pågår mycket diskussioner faktiskt. Och de diskussionerna kommer bli allt fler efter de här attackerna från Iran.
Ja, man tänker lite grann att många av världens länder kanske måste tänka om lite vad gäller hur man försvarar sig, eftersom ju det här också lär bli en vanligare typ av krigföring.
Absolut. Det här är en ny typ av kritisk infrastruktur, precis som bränsledepåer, vägar, flygplatser och liknande. Så som sagt, man har börjat skydda datainfrastruktur till viss del, men just från fysiska hot, det kommer bli ett nytt diskussionsämne.
Ja, Gulfländerna som ju drabbades den här gången, de har ju ambitioner att bli ett stort ledande AI-nav, om jag har förstått saken rätt. Det pågår enorm aktivitet. USA investerar i sin tur väldigt stort i det här bygget. Hur ser det här kretsloppet ut? Det här är ju liksom en världsekonomisk fråga.
Verkligen. Jag skulle säga att Gulfländernas satsning här är en av de stora geopolitiska skiftena. För de har väldigt mycket pengar som de har skapat på olja, men de vet att världen är på väg bort från olja och oljan kommer ta slut. Så sedan ganska många år har de försökt hitta något annat sätt att bygga upp sin ekonomi. Och AI och tech, det har blivit den stora satsningen som de vill köra på. Och då handlar det om att de har pengar, men de har också väldigt mycket energi, vilket datacenter behöver. De har naturgas, men de bygger också väldigt mycket solkraft och det finns kärnkraft. Och så finns det väldigt mycket utrymme. Och de amerikanska techbolagen, de planerar att bygga ut otroligt mycket datacenter för att få AI att funka för resten av världen. Och det går inte att bygga ut så mycket i USA längre, för folk har börjat protestera väldigt mycket mot de här datacentren, att de gör elräkningarna dyrare och de är fula och de tar plats i deras bostadsområden. Så Gulfländerna har blivit en väldigt viktig del i deras utbyggnadsstrategi. Och det här gör det mycket svårare. Men både Gulfländerna och USA, de har låst sig fast vid den här lösningen och de kommer fortsätta satsa på det. Men det här orsakar väldigt mycket huvudbry för dem.
Det känns lite sårbart och lite otryggt, tycker jag, Per, när jag hör dig berätta om det här.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Känner du dig trygg?
Supersäkert. Alltså, det är ett maktspel. Vem som kontrollerar beräkningskraften, alltså det som datacentren utgör. Det är väldigt många som kallar det här beräkningskraft. Det är vårt århundrades olja. Så det är klart att de stora makterna i världen tävlar om det här. Och USA och Israel attackerade Iran. Då slår de tillbaka där det gör ont. Så vi kommer få se den här typen av strid om beräkningskraften under lång tid framöver.
Och hur gör du för att säkra upp dina bilder och filer? Ge oss ett tips.
Alla mina finaste kattbilder är nog tyvärr ganska sårbara på molnet. Men nej, det finns... Jag har data både lokalt och på molnet. Men jag tror för tillfället så är vi inte heller lika utsatta här förstås. Men det finns förstås sårbarheter även i Sverige för den här typen av hybridangrepp där man kan slå till med hackarattacker mot datacenter. Så man ska nog tänka till lite grann, det ska man göra.
Är det dags att skaffa sig ett sånt där fysiskt fotoalbum som man hade när man var liten?
Du, det tycker jag alltid är. Det tycker jag är så himla fint. Det är mycket, mycket troligare att någon tittar i ett fysiskt fotoalbum än i ens kamerabildapp.
Eller hur? Tack för idag, Per.
Tack så jättemycket.
Sist är alltså Per Elinder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet Näringsliv. Lyssna gärna på Svenska Dagbladets podd Tech Brief som finns där poddar finns. Det här var ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily, och mitt namn är Olivia Svensson. På återhörande. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.